Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders!
Hej Karin!
Då är det dags för avsnitt 101.
Mm,
så det. Roligt förra veckan när vi firade, eller för 2 veckor sedan, när vi firade avsnitt 100.
Mm, och så tänker jag ju på min tid på universitetet i USA. När man tog den enklaste kursen så var det Mathematics 101, English 101.
Jaha.
Så 101 då känns ju som 101.
För det är ju jag som har en association till det.
Till det, såklart.
Mm.
Men vi får se vad det blir för frågor, eftersom jag då som vanligt inte vet. Så får vi se om det är några basfrågor vi kan gå tillbaka och kanske ta det också för folk. Men
ja.
Oavsett så...
Men vet du vad jag vill börja med att dela? För vi sa ju förra veckan när vi firade och vi har ju utlottning av din kurs Mental hälsa. Mm. 5 personer har vunnit. Så när du hör det här, då vet ju vi vilka som har vunnit. Men nu när vi spelar in så vet ju inte vi än. För nej, att vi ligger ju ändå någon vecka innan. För det tar en tag att redigera podden, så vi är ungefär en vecka innan.
Mm, så är det ju.
Så att, därför kan jag inte hålla mitt löfte att vi kan dela vem som vinner i podden, utan vi gör så här istället, att idag när detta avsnitt släpps så delar både jag och du på våra Instagram i stories, händelser, så delar vi de 5 som har vunnit.
Har alla koll på sånt, tror jag? Eller har
nej,
vi
men jag kommer ju självklart ha, jag har ju mailadresser, så självklart okay, så kontaktar jag alla vinnarna. Men det kan vara roligt för alla andra som kanske inte vinner och säga att vilka det var som vann
och vilka det var. Mm.
Ja, så vi kommer dela namn där. Så jag heter Karin Skrönavärd.
Mm. Och jag heter
inte, men på Instagram.
Anders Haglund bara.
Ja, det gör du. Tänk vad enkelt.
Mm.
Så kolla våra konton där. Om du är nyfiken. Och tack alla ni som har varit med i våran utlottning. Tack för alla era frågor. Tack för era härliga...
Glada tillrop och annat.
Ja, men liksom också när de förklarar varför, alltså vad de fått ut av podden.
Mm.
Väldigt, väldigt roligt. Jag fick ju en också som hade lyssnat på alla 100. Hon just skrev det efter hon hade lyssnat på det 100. Så himla underbart roligt. Så jag tänkte faktiskt börja med att ta upp en sån. Vad ska man säga? Hejarop eller?
Så färsk fråga liksom.
Nej, inte en fråga, utan det börjar med att hon då berättar... vad hon får ut av podden. Så här har den här tjejen skrivit. Det jag främst vill säga om er podd är att jag alltid har en känsla av positiv energi efter att ha lyssnat på er podd. Och att jag har en anteckning i mobilen där jag efter varje poddavsnitt tar med mig, tar några minuter och skriver ner 3 saker som fastnat och gett starkast intryck. Det är bra att ha med sig och kunna blicka tillbaka på. En som återkommer är detta om närvaro. Kan ta mycket i huvudet och en hel del kan ha mycket i huvudet och en hel del oro och ältan. Och varje gång man verkligen är närvarande i en sak man gör, det gör så mycket. Och då mår man ofta väldigt bra just i det där fokuset. Alltså på riktigt smart, eller hur? Att skriva i anteckningar.
Ja, man har det som sin praktik, och det som jag tycker är smartast är att hon då uppenbarligen har lyssnat, eftersom en av de saker jag alltid tar upp är ju det här att folk räknar 1, 2, 3 många.
Mm.
Så att det var 3 saker hon tar med sig.
En trogen och duktig lyssnare här som verkligen gör.
Jättebra.
Men jag tänkte, jag vill verkligen dela just denna, just för att det här är någonting som ni andra som inte gör så kanske kan börja med.
Mm. Sen vill jag gärna ta upp en sak där som förmodligen inte den här personen har ett missförstånd om, men det är ett oskyldigt missförstånd som många har om det här med närvaro. Det funkar så att koncentration är egentligen inte att man fokuserar så extremt på någonting, utan det är snarare att man faktiskt har frånvaron av andra distraktionstankar. Och det som då framträder är koncentration. Så när man blir intresserad av en annan person till exempel, så tänker man inte, gud vad jag sitter här och koncentrerar mig.
Och närvarande jag är
närvarande
nu.
I diskussionen. Jag är fruktansvärt närvarande. Utan det är mer som att man inte har så mycket annat i huvudet än just det. Och skulle det glida in något annat, så ganska snabbt så sviffar man bort det. Lite som en fluga som flyger omkring, så som ett djur gör när de använder svansen på något vis. Fast man har sin mentala svans inombords.
Mm.
Där man liksom bara swappar bort den. Eller man behöver inte ens göra det, utan man bara tar inte den. Man ger ingen energi på det. Det blir ingen vatten på kvarnen till just den tanken. Utan det som var viktigt var ju den här personen man är intresserad av. Eller mejlet man skriver eller vad det nu än är. Och det är det som är koncentration. Många tror att det är något man lägger till, men det är någonting man drar ifrån.
Mm.
Precis som närvaro då inte är att vad jag tänker på hur närvarande jag är. Utan det är att jag inte tänker på en massa annat just nu. Eller i varje fall inte tar det på största allvar.
Per automatik närvarande. För det är bara lite så här fabriksinställning.
Precis så.
Ja.
Det vill jag gärna ta med.
Ja, men vad bra. Men den här tjejen hade också en fråga som hon vill att vi tar upp. Så först vill jag tacka för en väldigt inspirerande podd. Nu till det jag har på hjärtat. Jag är en tjej på 36 år som har två passioner i livet. Hyrstol som frisör och min crossfit. Jag älskar att leva ett aktivt liv. Ska om 2 veckor operera en axel då en sena släppt från sitt fäste. Inget lätt beslut och det påverkade jag älskar. Och det var många tårar och svart ridå när beskedet om operation kom till mig. Men jag försöker jobba med acceptans och att detta är det bästa långsiktigt. Men hur tar jag, som är van att leva i och gillar ett högt tempo, mig igenom 4 månaders sjukskrivning och 8 till 9 månaders rehabträning utan att bli deppig? Har många fina människor omkring mig, men detta kommer krävas mycket av mig mentalt. Jag är ju intresserad av personlig utveckling och människor. Har du något tips om någon onlinekurs jag kan gå eller bra böcker i ämnet? Jag behöver verkligen hitta ett mindset för att jag inte ska bli alldeles för låg under dessa månader. Och skulle verkligen uppskatta några ord från er. Och detta är då från Anna.
Mm. Det här är någonting fråga som jag då går igenom med en del av de idrottare man coachar. Det är allt från att man har dragit ett korsband och måste rehabba och vila. Och ibland kan det då vara att man vet att alla andra tränar och så vidare. Här har vi ju mera vad jag förstår i vardagen och inte att nu har jag en tävling i...
Men det är både liksom frisöryrket och crossfit.
Ja, båda påverkas naturligtvis av att man då inte kan höja axeln i rätt läge. Så det förstår jag, det kan vara lite tufft. Men det viktiga är att se då den här lilla grejen som jag har, som jag gärna vill att alla som lyssnar har som en hjärntatuering. Det är ju det här med att låt inte det du inte kan göra stoppa dig från att göra det du faktiskt kan göra. Så även om man har ont i en axel så går det ut och gå. Och det går att göra knäböj utan vikter då om axeln inte klarar det. Man får använda sin kroppsvikt och man kan göra lite allt möjligt i det här. Och vad det gäller själva modet att hålla det uppe och känna att man då, som hon då kallar det, att man har ett visst mindset. Så handlar det inte så mycket om att ha ett stelt mindset, utan mera en flexibel syn på att jag kommer åka upp och ner under den här tiden. Det gör vi allihopa. Så ena dagen kan det kännas som att det här kommer bli ännu bättre än vad det någonsin har varit efteråt. Och nästa dag kan det vara att jag kommer aldrig kunna göra någonting och det här tar för lång tid. Och det...
Eller kanske så också tvivla på att jag kanske inte borde ha opererat. Det kanske inte var rätt beslut. Eller vad är det? Jag kanske bara skulle kört på. Kommer det bli bra? Alltså det här tvivlet, oron.
Ja. Och det är viktigt då att vara med på att oro kommer bara av oroliga tankar om det. Och det ändrar inte det faktum att det är som det är. Om 4 månader kommer hon nå en punkt där hon har ett resultat av den träning och vila och aktivitet. Och vi hoppas ju då att man inte råkar skada sig på vägen och så vidare. Det enda man egentligen kan välja där, det är ju: hur ska jag ha mått medan det är gjort? För om 4 månader kommer man att anlända.
Mm.
Och nu handlar det mer om hur har jag mått under den resan? Behöver jag oroa mig jättemycket? Behöver jag peppa mig jättemycket? Eller kan jag faktiskt bara göra vad jag kan? Och oftast är det lite mer mänskliga förhållandet alltihopa som gör att man upptäcker att även där då så är fabriksinställningen faktiskt att vi gör vårt bästa och har roligt medan vi gör det. Så det är ju hemlisen. Och så gäller det att komma ihåg så här i början då att man måste hitta gränsen från undersidan och inte översidan. För det sista man vill göra, speciellt då när man håller på och läker och sånt, det är att man anstränger det så att någonting skadas och det tar ännu längre tid.
Nej, men jag tror, är man så dedikerad här att man kör typ CrossFit och så, då kan man använda den, heter det dedikation? Heter det det?
Ja.
Nej, ja. Det till rehab. Visst, det är inte samma grej, men ändå är det lite samma grej. Du vet att jag är ju väldigt dedikerad min så att säga, träning. Jag har tränat Ashtanga yoga i nu över 15 år. Och ja, jag har varit skadad. Jag har varit gravid tre gånger under den här perioden. Jag har haft borrelia, jag har varit förlamad armar. Jag har haft en olika grejer. Meniskskada, så. Men vad gör jag? Jag rullar ut min matta. Jag kunde typ inte det när jag...
Jag rullar ut mig själv
till en boll. Nej, men jag är väldigt bra på det och det har lärt mig. Om jag ser tillbaka, hade jag haft de här 15 åren utan något avbryt, alltid samma, köra samma pass, utvecklas hela tiden. Min utveckling har gått upp och ner. Alltså inte ner, men du förstår, men att man får backa och sen kommer man lite högre upp. Och det lär mig så mycket. Det gör mig så ödmjuk. Och jag kan nästan uppskatta att att det inte har varit en rak väg. Och jag kan gilla liksom ibland att man får backa tillbaka och fokusera på något annat. Okej, jag har ont i jag hade problem med mina händer. Kunde inte göra chaturanga, så solhälsning, man går ner så här som en tricepspress. Så vad gjorde jag då? Då fokuserade jag på andra rörelser. Och hittade närvaro och verkligen utvecklade dem. Så sen när väl händerna funkade riktigt bra. Så sitter både, alltså förstår du, då har jag fått med mig någonting. För jag kommer tillbaka till, återigen den här, ja, Anna sa det i början, det här med närvaro. Du tvingas lite in i närvaro när du har lite ont någonstans. För det blir väldigt så här inkännande att det funkar, nej det funkar inte. Okej, jobba med andningen. Jobba med det här. Så jag tror att det här kan vara en jättefin resa för henne. Utvecklande. Och att kunna då, för kroppen mår också ganska bra att bryta och göra någonting annat. Det är inte det att hon behöver vara inaktiv. Det är, vi pratar en axel. Det är inte liksom två ben, sitta i rullstol, utan hon kommer kunna göra andra saker. Och det, kroppen är ganska glad för det, tror jag.
Ja.
Vilket gör att när hon väl kan börja köra CrossFit igen, lite sakta, sakta, sakta stegra sig, ett år fram i tiden sen, så kommer hon säkert vara på en bättre plats än vad hon var innan, just för att hon fick en tid att vila vissa grejer, stärka upp, kanske gå på lite olika behandlingar och sånt, olika massage, få igång lymfan, allting också för att hjälpa axeln att läka. Så det är viktigt att kroppen är i balans. Det tror jag ju mycket på, att man liksom har bra lymflöde, ha bra cirkulation. Så att jag tror absolut att det här kommer gå mycket bättre än vad du kanske är rädd för att det kommer göra. Jag har ju också själv jobbat som frisör, så jag vet ju att det är ett väldigt roligt yrke och att det inte då går om man har dratt av en sena i sin axel. Det kan jag absolut förstå. Men då ser jag också så här, okej, vara sjukskriven, då kan man kanske bli inspirerad till att läsa på lite om nya trender inom hår. Vad kommer 2025? Eller hur? Man kan använda den tiden till någonting kreativt. Det måste inte vara frisöryrket.
Precis. Nej, jag kommer ju tillbaka till det där då, som jag upprepar, att man får inte låta det man inte kan göra stoppa den för det man faktiskt kan göra.
Mm.
Samtidigt nu då, så gäller det också att förstå det, att utfallet kommer vara vad utfallet är. Det jag kan göra är dagliga saker för att se om jag kan göra det så det blir så bra som möjligt.
Mm.
Men resan dit, det är där jag har valet. Jag kan faktiskt göra det här med glädje varje dag.
Mm, verkligen.
När vi har jobbigt så är det mera, märker jag till exempel om man jobbar med en olympisk idrottare, så uppstår ju problemet när de inser att nu är det 3 år kvar. Och jag ska träna idag. Och den ska göra någon sorts skillnad för om 3 år.
Mm.
Det är då det egentligen gäller. Och det är samma sak då om vi drar ner det här till 4 månader av operation, vila, rehab, tillbaka till träning. Och sen så kanske ett x antal månader innan man är tillbaka i full flykt igen så att säga. Förhoppningsvis om operationen har gått bra och så vidare. Men det är just att dela upp det och se det att varje, jag tror det var John Wayne, den gamla westernlegendaren som sa det. Att imorgon är det finaste som finns. Den kommer glidande till dig medan du sover och varje gång du slår upp ögonen så är den där ren, ny och fräsch och säger vad ska vi göra idag?
Mm.
Och det är lite den att kanske ta det på det perspektivet om nu pratar mindset. Att ta mera perspektivet och jag tycker också att istället för acceptans så gillar jag att prata om förståelse. Men acceptans då har man redan sagt att det är något dåligt men jag ska låtsas att det är bra på något vis. Men med förståelse för situationen och vad jag har för förutsättningar så kan jag ta mig an det med mycket mer än här att här är det bästa jag kan göra idag och här är det bästa jag kan göra idag och här är det bästa jag kan göra just nu och så vidare. Och sen plötsligt så har tiden gått och så är man framme. Det slår mig till exempel när jag coachade en kvinna som var framgångsrik inom business och annat men har alltid drömt om egentligen att bli läkare. Och så sa hon till mig att ja, men nu är det ju för sent. Och då sa jag, varför är det för sent? Men jag är 48 år nu och vi pratar liksom 5 år där och 2 år ute i praktik och annat innan jag ens kan göra någonting. Så jag är liksom 55 innan jag är där. Jag kommer aldrig glömma hur chockad hon såg ut när jag sa, men om du inte gör det här, hur gammal är du när du är 55 då då? Grejen är att du ska bli 55, frågan är bara, ska du bli 55 och göra det du egentligen vill innerst inne? Eller ska du bli 55 och inte ha gjort det?
Nej, och fortfarande kanske du har ångest eller liksom tänka att åh, jag borde ju...
Ja, för då är det plötsligt 62
inte,
nu ska
jag
nästa
kan jag inte ta tag i det. Nej, men det är alltid en... Kanske bästa tiden att börja är alltid idag. Det kanske var för 3 år sedan. Men då kunde du inte, för då, nu är det just den
jag
här dagen.
Jag kan säga att den bästa dagen att ta reda på om det är idag är idag.
Mm.
För ibland är det inte alltid bästa tajmingen. Ibland kan det ju vara som IT-bubblan att det var lite för tidigt att tro att alla IT-bolag skulle dra iväg för kunderna var inte redo. Så det var ibland är vänta, inte att man är lat och att man skjuter på saker. Ibland när man kommer från ett skönt ställe, ibland får den frågan, vad är skillnaden på att vara lat och att vila? Och då brukar jag säga, ja, vila känns bra.
Mm, jag känner att det känns
lat
rätt.
Lat känns
liksom
inte bra, för lat känns inte bra, lat vet jag.
Det är egentligen att kroppen skriker efter, gå och träna nu. Alltså att man någonstans vet man att, ja,
man vet
det är liksom
att man
fel.
Mobbar sig själv med sina tankar lite. Och det är därför det inte blir av. Men när man vilar så är det mer att man känner att ja, jag måste vila idag. Det spelar ingen roll om det stod träning på schemat eller vad det var. Det är samma sak här, att man vet egentligen vad som är rätt om man lyssnar lite på sig själv. Och det handlar om förståelse mer än en acceptans enligt mig då. Om vi ska ta upp den sista biten i frågan.
Men det var ju också en fråga här. Att hon är intresserad av personlig utveckling av människor. Har du någon tips på någon onlinekurs? Eller bra böcker i ämnet?
Ja, man får väl promota...
Din föreläsning?
Min föreläsning? Ja, jag har som ju 2 stycken som ligger ute va?
Ja, 2 föreläsningar som ligger ute på... Går man till andershaglund.se, klickar på shop. Så kan man ladda ner dem. Och då hinner man ju verkligen titta på dem. De är ju typ 3 timmar... långa. Alltså,
den ena är 4, den andra är 3, tror jag.
Den är 4, okej. Men man behöver ju inte se, man kan se hur många gånger som helst och man kan se det i...
Nu är inte det en kurs då, om hon kände att
nej,
nu vill
men
jag
du har
ha
ju
något
en
som
kurs.
Ockuperar mig varje.
Och det kommer komma en kurs.
Mm, så är det ju. Så att, det är lite på gång. Och sen har ju du lite kurser. Och sen
jag har
så,
ju jättemycket kurser om du är intresserad av
hälsa. Sen finns det ju en del böcker dessutom som jag tycker att alla ska ha läst. Och den första,
ta några då.
Ja, jag tar den första. Jag tycker jag är då att alla borde ha läst The Relationship Handbook av George Pransky. Den heter Relationshandboken av George Pransky, naturligtvis på svenska. Kan man på engelska så tycker jag att den engelska originalversionen blir bättre för det är mer av en hästens mun. Men är man inte bekväm med det utan tycker det är lättare att ta in på svenska så finns den på svenska och den är bra så också. Följer man den engelska versionen är att då innehåller den ett addendum på slutet där George och hans fru diskuterar vad de har lärt sig sedan boken kom ut. Och den finns inte med på den svenska versionen. Så Jag gillar det jättemycket. Så den tycker jag är en sån här. Men varför inte om du nu ändå ska läsa någon bok?
Ja. Och hon kommer hinna läsa flera böcker. Så vad har du med för?
Ja, sen tycker jag faktiskt då att det finns en väldigt bra bok som heter Persuasion. Eller heter den Influence? Det är i varje fall Robert Cialdini som har skrivit den, va? Är inte det? Den handlar just om det här med hur man både så att säga förför sig själv och andra till att göra det som är bra. Vi vill ju inte göra det i den riktning där det blir dåligt. Och det kan vara bra att tänka på då att när vi pratar om det som när det är dåligt så tänker vi ofta på det som manipulation. Men manipulation, beskrivningen av manipulation är att du bara flyttar något från A till B. Och så länge B är bättre än A så är det ingen som tycker man är manipulativ om man bara säger tack så jättemycket. Är du med? Så om din ekonomiska situation inte är så bra så manipulerar någon dig så att du går ut och gör saker och tjänar massa pengar och så när du har mer pengar på bankkontot och gör vad du vill så är det ingen som säger din manipulativa jäkel. Men du är flyttad från A till B. Utan tack för hjälpen att du fick mig och sparka mig lite i rumpan och fick mig att göra rätt saker. Gäller hälsan, förhållandet, vad det nu än är.
Jag gillar ju också Tony Robbins, är det hans första bok, The Giant Within? Väck jätten inom, det heter den på svenska. Det är en väldigt tjock bok.
Jag tror att hans första heter Unlimited Power.
Just det. Men jag tycker alla hans böcker är bra. Sen gillar jag ju någon som vi har jobbat med och haft i Sverige vid många tillfällen. Det är ju Robin Sharma.
Mm.
Alltså de är så trevliga och bra, hans böcker. Och jag gillar honom som person.
Ja, vi har ju träffat honom en hel del.
Jag har hängt med honom och ätit middagar med honom. Och han är så... Jag gillar människor som är äkta och sanna. Alltså, det är inte så här. Det är den bilden. Man läser böckerna och sen så träffar man honom. Så är han väldigt sann. Ja.
Så som jag byggde mitt bibliotek också. Hittar man en bok som är riktigt, riktigt bra så brukar jag gå ut på nätet eller titta bak i boken och säga den där människan som nu skrev den där boken som jag tycker är så bra. Vad tycker de med böcker som de har influerat dem? Och så går jag vidare på någon av dem som känns bra. Och så läser jag samma igen och samma igen. Och så bygger man vidare så slipper man mycket av fluffet. Eftersom oftast så har de då lite koll och inspiration. Men i sig.
I ditt veckobrev så har ju du alltid med...
Boktips. Det är sant.
Så man har ju ganska många veckobrev om man inte har läst dina veckans Anders.
Där har du en kurs och tar dig an.
Bara
där
läsa
man,
dem.
Den som säger att de har lyssnat på 100 poddavsnitt. Du kan läsa 927 stycken veckobrev.
Ja, och hur många kan det ha varit sen du... För du börjar ju... Det är inte som en podd, men man kan ju faktiskt prenumerera och lyssna på... Det är mer att du läser upp veckobrevet, men det blir väldigt mycket trevligare när du läser det. Så man kan ha det som en podd och så dyker du upp.
Det blir minipodd på 5-6 minuter,
ja,
kan man säga.
Och hur hittar man den då?
Det är väl bara söka på veckans Anders på Spotify eller iTunes eller någonstans. Mm.
Så det finns ju ett antal sådana avsnitt också. Men vi önskar dig lycka till, Anna, och bra rehab här. Och hoppas ni andra har fått ut många... Vi alla kommer någon gång vara med om perioder i livet där det inte riktigt flyter på. Det kan vara skador, det kan vara sjukdom, det kan vara uppehåll av någon form.
Ja, det kan vara en rent, vad jag skulle kalla en mental vinter. Nu när man är på väg in i vinterkylan och allting och det blir lite svårare än på sommaren. Det är tjockare kläder och lite jobbigare. På samma sätt kan man ju faktiskt ha mentala vintrar. Men precis med den riktiga vintern så det som gör att man kan överleva en tuff vinter är ju oftast att man vet att hoppet om våren finns där. Det kommer att vända. Solen tittar fram. Naturen spirar. Och så är vi igång igen. Samma sätt när vi har de mentala vintrarna så gäller det att komma ihåg det att det är inte så permanent som det kanske ser ut. Att det kommer någon form av vår ifrån att humöret går upp och allting ser lite bättre ut. Bara vetskapen om det gör att man, och som fördelen är att man behöver inte vänta 3, 4, 5 månader på det utan man kan ibland bara vara en tanke ifrån och så är man där igen.
Vi tar en ny fråga, Anders. Mm. Hej Karin Anders, jag har återkommande ångest som senaste året kommit mer frekvent. Vet ej vem jag ska vända mig till. Finns det medicin mot detta eller är det någon speciell terapi ni rekommenderar? Att lyssna på er podd har faktiskt hjälpt mig sista tiden att bli lite lugnare och inte lika rädd för min ångest. Är en relativt ny lyssnare så jättenyfiken på att lyssna i kapp tidigare avsnitt och även lyssna på alla framtidens avsnitt. Tack för att ni gör denna så viktiga podd. Kram från Sara.
Det här är ju en allt mer ökande grej skulle jag påstå. Jag träffar på det här i ganska många olika sammanhang. Och jag tycker hon beskriver det så fint när hon säger det, att er podd har hjälpt mig att bli mindre rädd för det. För om det är en sak som skulle förändra världen allra mest enligt mig, det är att vi faktiskt slutade vara så rädda för vår egen upplevelse av livet. Och helt enkelt bara insåg varifrån våra känslor kommer. Att allt jag känner kommer från de tankar jag har i nuet. Som ibland maskerar sig om det förflutna, framtiden, saker på utsidan. Men om jag hade minnesförlust och inte tänkte på det, så om man inte visste vad ett uppsträckt långfinger betydde, för du har glömt av det, så kan folk i fingret hur mycket som helst. Du får inga dåliga känslor, bara undra varför alla går omkring och gör det konstiga tecknet. Är det något jag missat med cancerfonden eller vad handlar det om? Du skulle alltså inte ha en aning om du inte var tränad till att veta att det var en oförskämd gest. Så att du tänker oförskämda tankar om det, så hade du inte känt det du känner om det. Och det här kan vi se lite varstans. Så det första steget i de här bitarna att bli av med det, det är just att börja se att känslan jag har i kroppen kommer från att jag varvar upp tanken, lite som när jag sitter i en bil och varvar bilen, om det nu är någon som kommer ihåg det, och kör en manuell låda. Så när du trycker på gasen på ettan så kommer det ganska snabbt gå upp i rödområdet. Och då behöver du växla till tvåan och så börjar du om. Och så om du kommer till rödområdet så vet du, jag fortsätter här nu, så skriker och så går motorn sönder eller något. Istället för RPM, som betyder revolution per minute, alltså andra gånger, många gånger som det snurrar in i vevaxeln i motorn med hjälp av kolvar och annat, så kan man tänka på det här som TPM, thoughts per minute. Och när TPM går upp i rödområdet så har vi en panikattack.
Eller jättestressade, eller ångest, ja. Eller det finns så många olika.
Det finns många olika uttryck
ord,
för det.
Uttryck.
Och som vi beskriver på olika sätt. Men om man tänker sig en varvräknare, så är det så att de flesta hamnar där uppe överhuvudtaget. Därför att vi har blivit uppfostrade i att vi funkar bäst strax under rödområdet. Lite grann som en motor fungerar bäst strax under rödområdet. Det är därför vi vill köra den hela vägen dit, och så strax innan så vill du växla och börja om. För du har störst dragkraft och du har mest newtonmeter moment och allt som man nu räknar med på bilar och sånt. Men som människa funkar det inte så att du funkar bäst strax innan, utan du funkar så att säga lite sämre hela vägen upp genom hela området. Allra bäst funkar en människa när de går på så att säga mental tomgång. När tankarna får gå.
Komma och gå.
Jag vet inte om ni har sett det här, men om man tittar på kor som går någonstans och betar, så äter de lite gräs och så tittar de upp och så tuggar de lite och så kommer det upp lite från någon av magarna och så tuggar de vidare på det de redan har tuggat. Det ser lite sådär ut. Men, och sen tar de en bit gräs till och så de går och betar lite sådär. När vi gör så i tanken, där det är lite mer som att just det, jag har ett mejl jag behöver svara på. Ja, men det ska jag göra nu. Och sen nu ska jag faktiskt gå och göra några armhävningar, så gör jag det. Ja, nu behöver jag förbereda det här. Jag tror jag gör det nu. Det verkar vettigt. Och så behöver jag ringa den här personen och så behöver jag göra det här.
Där kom någon. Hej, då pratar vi lite där. Ja. Och så det,
ju mer du funkar så, ju bättre har du tillgång till alla dina resurser. Det dyker upp tankar från det blå. När du pratar med någon som du nämnde, så efteråt upptäcker man att oj, det var lite kvick och snabb i tanken. Var kom allt det ifrån? Och när jag svarar på mejlet så upptäcker jag att jag fraserade väldigt bra. Och tänker, det var ju riktigt bra skrivet det där mejlet, måste jag säga. Och så går man vidare. För att det är någonting som händer i tomgångsområdet där vi människor fungerar som bäst. Så alla ni som lyssnar kan verifiera det här, att jag inte bara hittar på det som någon form av teori. Och det är ju det att varje gång du har haft det lugnet, du kanske står i duschen och tänker inte på något mycket, så kan du plötsligt få en briljant idé, eller du är på väg att somna, eller du är ute och går någonstans. Du sitter i bilen, på bussen, på tåget. Och plötsligt semester. Så får du alla de där, eller du är på väg in i semestern, du får alla de där jättebra idéerna, och sen måste jag mässa mig själv med alla bra idéer jag har fått. Men sen när vi väl behöver bra idéer, då går vi på det här med rödområdet igen, så säger vi, nu ska vi ha en brainstorming session, alla in här nu, säg något smart ungefär.
Ja, fokusera, nu bara.
Någon liksom måste komma på någonting, vi behöver det här nu för att komma ur detta, och så värvar vi upp istället. Och ju mer vi varvar upp, ju tommare är det. Och så när vi går ur det där brainstormingsrummet, så hinner vi knappt stänga dörren och gå på toaletten, så börjar vi komma på vad vi borde ha sagt när vi var i det rummet. För nu kommer idéerna.
Mm.
För nu har då varvräknaren åkt ner igen.
Ner.
Så bara genom att förstå det, att känslan talar mera om vilket TPM du för tillfället har, alltså vilket tankevarvtal du är på. Ju starkare känslan är, ju högre tankevarvtal. Som tur är, så är då tanke inte på riktigt, till skillnad från kamaxlar och kolvar och förgasar och annat. Så det enda som behövs för att varva ner, det är att jag inte tar mina tankar på samma allvar. Vilket är då som här beskrivs, att jag är inte lika rädd för det längre.
De kan få finnas där.
De kan få vara där. Jag är inte rädd, för jag ser vad du är nu. Jag hade det som ett exempel faktiskt under en coaching session här idag. Jag sa det att om vi skulle ta då, för oss som bor i Borås, så åkte man ut och någonstans på R40 så har vi fått låna ett perfekt hologram av George Lucas Effect Studios som de hade tänkt ha på en ny Star Wars-film eller något. Och så tillverkar vi med hjälp av det hologrammet en perfekt älg som går över vägen. Så att du kan inte se att den inte är på riktigt, så du skulle kunna filma den alltihopa. Och så står vi i vägkanten och så skickar vi upp den älgen precis när någon kommer. Och de flesta har lärt sig att man ska köra mot bakbenen så att du inte får in älgen i framrutan och in, för den sparkar i all det och tyngden och allt vad det nu är. Otäckt på det stora hela. Bara för att ge någon skön tanke. Men det skulle kunna vara så att fler människor faktiskt kör i diket eller skadar sig allvarligt eller till och med kör ihjäl sig på grund av den där älgen. Så jag tror inte det skulle vara särskilt lagligt att ut och köra hologramälg över vägen. Därför folk skulle reagera som det var på riktigt. Men om vi ställde oss någon kilometer innan och sa det, att vi gör en test här faktiskt, bara så att ni vet det. Om en kilometer så kommer det komma en alldeles, ser ut som en alldeles verklig älg som kommer upp på vägen, men det är ingen älg, det är ett hologram. Då skulle de nog sakta ner och lite försiktigt köra igen den och sen säga, det var det värsta. Och sen nästa gång det händer så skulle de bara kunna blåsa igenom den. För de vet att den inte är på riktigt. Det hologrammet är hur våra tankar funkar och hur verklig älgen är har att göra med hur stark känslan är. Så de flesta tror att det de tänker är mer på riktigt när de har starka känslor. Fast de starka känslorna försöker säga att nu har du verkligen gått på ditt hologram. Och kan vi på något vis titta in där då och börja känna igen den där känslan som skriker i oss och se att nu gör jag mina egna små hologramälgar här. Och jag behöver inte veta vilka det är, för då blir många som säger, men jag kan inte säga att jag tänker något, det bara händer. Jag vet inte hur
man
det går till.
Man måste inte in och analysera där. Utan
nej, du behöver bara veta att det är så. Till 100% så är det så. Du behöver inte vara medveten om det. Det sker bakom kulisserna. Det kan vara
du behöver inte in och ändra där.
Nej.
Utan det är ditt förhållningssätt till det som händer.
Så
som
att du per kan köra igenom din hologramälg.
Ja.
Och när du har gjort det ett par gånger så bör du ganska tryggt knappt sakta ner nästa älg som kommer, så att säga.
Och så kommer du märka att de älgarna kommer mer och mer sällan. Alltså det vill säga att ångesten kommer dyka upp lite mer och mer sällan.
Mm.
I alla fall väldigt vanligt när man så att säga, inte är så rädd för den. Men med det sagt, så det finns ju olika. Jag tänker så här, när jag var 14, jag tror jag aldrig hade hört ordet ångest. Det var ingen som gick och sa, jag har ångest. Det hände, jag sa så, jag har ångest nu. Alltså man slängde sig inte med det ordet riktigt, i alla fall inte när jag, min årgång. Men jag hör ju ungdomar hur de pratar nu, så är det ångest hit och ångest dit. Så det är inte liksom den, sen kan man ju må jättedåligt psykiskt och ha väldigt stark ångest. Och då tänker jag ju ändå att det kan vara bra att vända sig till någon. Så, alltså, förstår du vad jag menar? Det är svårt att avgöra, för ångest har blivit något som folk säger lite
sådär. Vi ska vara väldigt noga med att säga att vi har fått en fråga här som är utprintad och läst upp, så vi vet
vi har
inte
ingen
alls
aning vilken nivå.
Vilken nivå och vad man står inför.
Så jag
känner man att det är bortanför man har möjlighet till, så ska man ju definitivt söka upp någon där man kan få hjälp. Och jag är inte sån så att jag är fullkomlig motståndare till att man får någon form av tablett som tar ner en i ett lugnt ställe, men för att få en långsiktig lösning, så när du väl är lugn, så måste vi börja prata om det här som vi pratar om nu. Och hitta någon väg in i att ha ett bättre förhållande till den egna tanken. Där man då, vad jag brukar kalla, inte lika ofta skrämmer skiten ur sig själv med sin egen fantasi. För det är vad vi människor gör, för vi har fått den här enorma förmågan att kunna tänka och vara medveten om det man tänker, så att det är helt levande och ingen skillnad mot verkligheten. Och att kropp kroppen reagerar som om det vore verkligt. Det är det som händer när vi ligger och drömmer. Det är det som händer när en idrottare går igenom sin teknik innan, och man kan se hur de står, en slalomåkare står och svänger sig genom banan och går igenom. Det är för att kroppen gör ingen skillnad på om jag livligt föreställer mig det eller om det händer på riktigt.
Men du har ju också haft många klienter under åren som har haft någon form av ångest och mental ohälsa. Alltså faktiskt varit riktigt illa däran. Men där kanske någon förälder eller någon har kontaktat dig. Du har i alla fall fått träffa den här personen. Och du har ju många lyckade, vad ska jag säga, kundupplevelser av att det är ingen speciell terapi som du jobbar med på det sättet, mer än en förståelse. Innan jobbar du lite mer med, du kanske väver in lite NLP bara i ditt sätt att uttrycka dig och så vidare.
Jag gillar ju numera att jobba lite mer, som du sa, med förståelsen, med tekniker, för teknikerna har en tendens att de får personen att tro att kraften i förändringen kom från tekniken och inte från dem själva. Jag gillar att peka människor inåt så de förstår att det är de som ändrar. Det är de som är experten på sig själva. De kanske behövde lite hjälp med att se det. De kanske behövde lite hjälp med att organisera sina resurser så att det blir möjligt. Men det är så viktigt att se att det är lite som självförtroende. Det finns två sätt att ha självförtroende på, som jag brukar prata med mina idrottare. Det är där du kan antingen hyra och lisa ditt självförtroende, eller så kan du äga ditt självförtroende. Och det vi vill är att vi äger lösningen här också.
Mm.
Inte att vi råkar hyra in den så det blir liksom som vissa då, man ser på film och annat där. Man måste rufsa materialkillen i håret för annars blir det en dålig match. Eller man får inte raka sig under hela VM-turneringen. Eller man måste ha röda kalsonger. Det är gulligt och häftigt, men det som händer och som har den allvarliga konsekvensen av det är att jag har nu lagt över min egen kompetens och förmåga i någon form av objekt på utsidan. Istället för att se, men jag är ju bra för jag har tränat hockey i 20 år.
Sen kan jag välja röda kalsonger om jag känner den dagen för att, snyggt, röda kallingar idag.
Alltså
lite, det blir man lite mer flexibel i sitt tänkande och i sitt mindset. Och den flexibiliteten är väldigt skön.
För då slipper man bli så omkringkastad av att man så att säga mobbar sig själv då och skrämmer livet ur sig själv med sina egna tankar, men inte är medveten om att det är det som händer. Och sedan försöker fixa det på utsidan. Och det är en sak som jag upprepat här några gånger i podden, men den som inte vill ha repetition förstår inte att man måste repetera för att bli bra på något.
Mm.
Och man kan inte lösa ett internt problem med externa metoder. Det hjälper inte om du har problem inne i ett hus och hålla på utanför huset. Du behöver liksom ta tag i vad det handlar om.
Mm. Men det är ju ofta det vi gör i dagens samhälle. Folk mår dåligt internt, alltså mentalt. Och vad gör de? De försöker renovera sig ur det. De försöker shoppa sig ur det. De försöker liksom fixa där ute på utsidan.
Så mycket som
och
det bara går.
Och är så rädda för att se inåt och möta och utvecklas och förstå.
Men det är man ju om man tror att det finns något farligt där, istället för att se att det är bara jag och mina tankar där.
Mm.
Och de tankarna har ingen kraft överhuvudtaget över mig, utom när jag inte ser att det inte är verkligt, utan att det är liksom inte mer sant för att jag har tänkt det. Och där ligger lösningen i den här typen av problematik.
Men vi har ju faktiskt satt upp liknande frågor tidigare. Så Sara, lyssna i kapp lite här på tidigare avsnitt helt enkelt. Och känner du att du...
Det går kanske hitta något genom att kika lite på beskrivning och rubriker. Vilka som är mest relevanta. Och så ta en som det känns som att det där blir jag lite dragen till.
Mm.
Brukar funka fint.
Sen kan ju också Sara och alla ni andra ta med er det här första tipset från Anna, att man skriver ner. Det kan vara i en journal eller i sin anteckningar i mobilen. Vad fick jag ut? Det här. Man kanske stoppar podden. Det här var så bra som Anders sa. Till exempel det du sa innan till den tidigare frågan. Låt inte det du kan göra stoppa dig.
Låt inte eller, det,
förlåt,
du, inte
låt
kan
det
göra.
Du inte kan göra stoppa dig från det du faktiskt kan göra. Typ en sån mening. Då kan man skriva ner det.
Mm.
Men du, jag tänkte vi hinner med en fråga till idag, Anders.
Så där, ja.
Hej, jag jobbar som personlig tränare och har just nu en klient som går igenom en jobbig period. Hon är kirurg på ett sjukhus och har under många år sett många patienter som råkat illa ut i samband med förlossning. Hon har under många år inte vågat bli gravid, men har nu kommit dit ändå. Hon är gravid, är någonstans lycklig samtidigt som hon är livrädd. Hon vet inte om hon kommer våga föda barnet. Hon säger att hon är rädd för att dö och få skador för resten av livet så hon inte längre kan leva ett normalt liv och jobba med det hon gör. Jag försöker att stötta henne så bra jag kan, men vad kan jag säga som kan hjälpa henne? Om det, finns det någonting som ni kan säga till henne som stöd för de 9 månaderna hon har framför sig? Jag vill inte att hennes graviditet blir en ångestfylld period. Tack för absolut världens bästa podd som hjälper mig så enormt mycket i livet. Och sen är det massa hjärt-emojis här.
Åh, vad fint.
Ja, vad jättefint. Viktig fråga också. Påminner lite om de andra här. Så vad vill du säga, Anders?
Det första jag vill säga är det att det finns väldigt många studier som visar hur de som går igenom läkarskolan manifesterar de symptom på de sjukdomar de för närvarande läser om. Så vi har ju pratat om det, att det är tankarna som gör det. Och det är klart att har man då fått se real life examples på att det här är några som råkar illa ut, och kanske då om hon jobbar som kirurg och annat och är med, så är hon med just när det finns risker. Så då kan det precis ut som att det är ganska stor procentuell chans att det blir så. Men det är det ju inte. Det går ju förvånansvärt ofta väldigt, väldigt bra och utan komplikationer. Och en, jag förmodar då när man säger inte våga föda barnet att man inte pratar om att man ska göra sig av med barnet, utan mer att man kanske
funderar på kejsarsnitt och kanske var nedsövd eller sådär, just på grund av ångesten.
Och det är ju lösningar, men naturen har ju naturligtvis grundat på det några miljoner år, så det är ju en stor fördel att föda naturligt om man kan det, både för barnet och mamman. Sen kan man ju naturligtvis hitta någon som är duktig och hjälpa till så att man inte har hamnat snett i bäcken och rygg och allt. För det är ju ändå, vi pratar ju om det, att skapa liv är lite svårt utan födslovärkar. Och så kan det ju vara även om man ska skapa nytt liv utan att man ska ha en ny bebis.
Mm.
Att det kräver en och annan födslovärk innan man är där. Men det får man inte låta... Det får man inte låta stoppa en, eftersom det verkar som att det som kommer på andra sidan är så värt det. När det gäller tankarna på det så är det mycket ihop med det vi pratar om vad det gäller ångest och så. Som vi svarar på frågan innan egentligen. Det här är dock lite som när den gode Maslow fick frågan om en kille som var död enligt hans lärjungar som sitter och fixar med honom, gav honom de bästa logiska förklaringarna. Men du kan ju inte vara död, du går ju här och pratar med oss. Du kan ju inte vara död, du sitter ju här nu. Du kan ju inte vara död, du äter. Du kan ju inte vara, och sådär. Och vad de än gjorde, sa nej, jag är ett lik och jag är död som människa. Och till slut så...
Han trodde verkligen, verkligen på det.
Han trodde helt hundra att han var en död person som gick omkring, för han kände ingenting om honom. Som han upplevde då, hade ingen kontakt med verkligheten alls. Och därmed så var han död som människa, gick omkring som ett lik. De försökte, du vet, ja, men, du vet, döda människor ruttnar ju, det gör ju inte du. De försökte med all möjlig logik.
Liksom. Döda människor ligger helt...
Ja, ungefär. Men, ack nej. Allting var bara ett bevis på att, ja men se där, det är jag en död människa. Så till slut så tillkallar de legendaren själv då, Ivan Maslow. Som ska kliva in och visa hur en slipsten ska dras. Och ska då ta hand om den här klienten. Så han har bestämt sig för att köra lite drastisk terapi på det sättet. Att han tar med sig ett rakblad in. Och så när de sitter där och pratar så säger han det. Att jag har en fråga till dig. Blöder lik? Och efter killen säger nej, det är klart vi inte blöder. Vi är ju döda. Och så tar han i rakbladet och snittar honom på ovansidan av handen.
Bara en liten sådär.
Bara ja, men så som man gör med ett litet rakblad. Så ett litet snitt på ovansidan av handen. Och det tar ju bara någon liten sekund så börjar det ju välla ut några små bloddroppar där. Och killen tittar ju ner och ser helt chockad ut. Liksom, nej, nej, jag kan inte tro det. Lik blöder faktiskt.
Han satt fast, kan man säga. Ordentligt.
Ja, det kan man säga. För allting faller in i den. Det är lite som om du tänker dig någon som är flygrädd. Om du inte förstår hur det funkar att du behöver ändra tanken och att det finns ett vitt artisteri. För jag har hjälpt x antal människor med flygrädsla och flyga utan svettiga händer och att pulsen inte går upp och så vidare. Om du försöker med logik så skulle du kunna säga saker som att det är väldigt mycket farligare att sitta i en bil om du tittar på det rent statistiskt. Du behöver flyga i 12 000 år varenda dag för att rent statistiskt den kunde hamna i en incident som det heter. Alltså inte ett störtat plan utan att något har hänt. så behöver du hålla på så länge. Det är väldigt låga procenttal med det. Medan däremot när du sitter i en bil att du ska vara med i en incident, det är liksom i stort sett alla har
någon gång varit med i någonting
med att ett däck exploderar eller att du krockar med någonting.
Kanske
eller
på en parkeringsplats att du råkar köra bara, in i någonting. Ja, eller, ja.
Det händer liksom konstant. Liksom. Det är ingen konstans. Och då kan man ju tycka det att ah, men nu har jag bevisat det för dig. Att du behöver, om du nu kan köra bil så är det inga problem. Du borde kunna sitta på ett flygplan i varje fall. Då kommer den som är flygare att säga nej, nu har du sabbat alltihopa för nu kan jag inte åka bil heller. Så de kommer inte ta det åt det hållet att ja, men det var bra, då skippar jag min rädsla för flyget. Och de kommer säga det som, jag har aldrig ens tänkt på att bilen är så farligt. Fast, nu måste jag gå överallt och sabbat mitt liv. Så när vi går in i de här sakerna så gäller det att förstå att det är inte någonting som han frågar efter det här, som vad är det rätta att säga och så vidare. Utan mycket av det handlar om att vara där. Kanske prata om det här med tanke.
Mm. Kanske om man har någon egen upplevelse, fast även om det inte handlar om just det här, men där man har tidigare gått på sina osäkra, rädda tankar och sen fått en så här, nämen, ja. Och den upplevelsen, det brukar slå, alltså det brukar landa väldigt fint när man berättar någonting från hjärtat som man själv har varit med om.
Ja, eller då bara prata om själva principen i sig, för det kan ju ha hänt när jag har hjälpt någon som är ute och inte kan flyga. När man börjar fråga dem, liksom, vad är det du är rädd för? Och så säger man, jag säger ju till, jag är rädd för att flyga, jag är rädd för flygplan, jag gillar inte att vara på flygplatser. Och så säger jag, har du någonting? Ja, jag är ju här nu för att familjen har ju bokat en resa. Och som vanligt kommer jag ju då inte kunna följa med och så tycker alla att jag förstör allt för att det går inte att åka någonstans för att jag kan inte vara med och så vidare. Jaha. Hur känns det nu då? På skala 1-10, hur rädd är du nu då? Herregud, jag har hjärtat upp i halsen nu bara för att sitta här och tänka på det. Ja, men du är inte i ett flygplan? Nej. Och du flyger inte? Nej. Och du är inte på en flygplats? Men det var det du sa du var rädd för. Så hur kan du vara rädd redan nu när det är 2 veckor kvar? Ja, men det är ju det faktum att jag vet att det är en biljett bokad som gör det. Så men hade du inte sagt något så hade du inte gjort något att det bara var 2 veckor kvar. För då hade du inte kunnat tänka på det. Då hade du inte varit rädd. Fast du de facto har en biljett. Men om de inte har bokat in dig för de tyckte det var ont att lägga pengarna och inte få tillbaka dem. Så de har inte ens bokat en biljett till dig. Men de säger det. Då är du rädd fast du inte ska flyga.
Till slut började det
gå upp för dem att framtiden kan inte skjuta känslor bakåt i tiden. Min framtida förlossning kan inte få mig att må nu. Det som får mig att må nu är mina tankar om framtiden nu.
Mm, och det är väldigt svårt att försöka ändra de tankarna. Men för som återigen då förhållningssättet till de tankarna
gör
om
en
framtiden.
Enorm skillnad. Bara det faktum att jag inte är så hjälplös för att om det är framtiden som skjuter känslan, vilket är hur det känns. För mitt medvetande kommer att göra filmen som mina tankar består av kommer kännas så verklig. Att när jag får den där ångestkänslan och rädslan så kommer det kännas som att gudar, det här förlossningsögonblicket som skjuter den här känslan in i mig. Så jag sitter helt försvarslös och jag förmodar att det inte är 9 månader kvar om hon vet att hon är gravid.
Nej, men jag tänker också att det var några veckor sedan, faktiskt, eller någon månad sedan jag
dessutom
fick den här frågan.
Ja,
så vi har dessutom, inte hunnit ta upp
den. Kanske 4-5 månader in.
Ja,
det vet
kan
inte.
Du ha.
Alldeles oavsett då så skjuter aldrig känslan över tid utan det är jag som skjuter den in i mig själv med de tankar jag för närvarande tar på absolut största allvar. Och om jag kan se det så även om jag fortfarande gör det så är det som att åtminstone ta bort momsen på rädslan och veta att jag inte är ett hjälplöst offer inför min framtid utan jag går på min egen tankebluff här och nu.
Och bara när man ser det, precis som Sara i föregående fråga här, ser att ja, men jag har faktiskt blivit lite lugnare och lite mindre rädd senaste tiden när jag har lyssnat på er podd. Om man bara kan se att ja, men nu känns det inte riktigt lika illa, då får man ju en annan så här, det öppnas upp en ny liksom, dimension
nästan. Jag vill ju väldigt gärna få folk att titta i en annan riktning. Och vad jag menar med en annan riktning är också det här. När jag har hjälpt människor som stammar och slutar stamma, så undrar nästan alla de har varit hos, alla experter med oss, de undrar varför stammar man? Och så undersöker man det i hjärnan och allt. Jag är helt ointresserad av varför man stammar. Jag är väldigt intresserad däremot av hur kommer det sig att det då och då flyter för den här människan, hur svår stamningen är.
Och det gör det ju väldigt ofta.
Jag ska inte säga ofta det beror på hur svår stämningen är. Men det finns tillfällen för alla människor där det plötsligt flyter på några meningar. Eller i en hel timma för en del.
Eller att de bara stammar när de träffar nya människor. Eller när de blir nervösa. Precis. Och sådär.
Så jag är intresserad av vad är det ögonblicket där det inte är så. Som vi tänker nog. Jag garanterar ju då att hon till exempel inte har 24 timmar om dygnet stress över förlossning. Utan rätt vad det är sitter hon och äter och har glömt av det en stund. Och så blir hon påmind igen och då kommer känslan tillbaka. Men den kan inte komma tillbaka utan känslan.
Jag tror när hon som kirurg är mitt uppe i en operation. Att hon totalt glömmer att hon både är gravid och att hon ska föda barn.
Ja, och just då så existerar inte känslan. Och hade det då varit framtiden som sköt känslan in i henne så hade den varit konstant ändå. Den hade inte varit att, åh nu stängde framtiden av känslan. Nej, det var nutida tankar som inte längre fokuserade på detta. Mm. Utan jag var så uppe i att nu håller jag på att operera det här. Och jag måste göra rätt för den här patienten så jag är så fokuserad på det. Så under de här 3 timmarna operation så har jag inte haft en enda rädsla för förlossning till exempel. Eller något annat tillfälle. Och det är där man börjar kunna nysta upp förståelsen på en högre nivå. Och på en högre nivå av förståelse så ser det inte längre lika farligt ut. Och när det inte ser lika farligt ut så blir det lite lättare att så att säga ignorera min egen hologramälg. Vad den nu än består, om den så består av förlossningsskräck eller om den består av panikångesträdsla eller om den består av något annat som vi alla kan ha. Det kan vara rädsla för intimitet och det kan vara rädslan för att om livet blir för bra så blir det snart dåligt. Det finns allt möjligt som vi kan tänka ihop men som vi tror då liksom att oj, nu har vi haft tur 3 gånger i rad, nu kommer det hända något riktigt hemskt. Det är sånt där som vi tror är sant för att det känns sant för känslan är stark. Så de flesta människor gör det oskyldiga misstaget att de använder styrka på känsla som en definition av sanning istället för att använda sanning som en definition av sanning.
En sak som dyker upp hos mig som jag tänker också på att det finns faktiskt en hel del människor idag som jobbar som doula. Som är ett stöd inför förlossning, under förlossning.
Du har gjort en kurs med en som...
Ja, precis. En sån som heter Sara Moa som är jättegullig och väldigt, väldigt fin tjej. Så vi har en kurs som heter Kvinnobalans ihop. Hon är jätteduktig med fertilitetsförståelse, hormoner och så vidare.
Men om man vill ha henne mer i kapacitet som
nej, men jag tänker,
doula,
det finns
var hittar
ju,
man henne då?
Då får man gå in på Sara Moa Hallner. Nu beror det ju lite på varandra. Jag vet ju inte vart i Sverige är. För det,
nej, men
du
det
behöver
finns
ju
faktiskt
bo
digitala
någon.
Möjligheter.
Nej, men digitala möjligheter. Men också om man vill ha med en doula på förlossningen. Är ju väldigt vanligt. Och det finns en annan sak nu man kan bli. Vad heter det? Inte doula, men det finns här. Du vet, som är med i, man kan anlita då för de sista livets slutskede. Så ja, kan man ha en, heter det dödsdoula? Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är ett nytt yrke som börjar komma. Men för att många är rädda i de här situationerna och det kan vara väldigt skönt att ha en person som man vet kommer vara med på förlossningen som man har träffat innan och så vidare. Så jag bara säger det som att jag nämner det beroende på vart man bor i Sverige så finns det säkert någon i närheten. Man kanske kan ta kontakt och prata med oss.
Jag vet, jag förhörde vår son om det angående buddhismen att när man känner på sig att nu kanske jag inte har så långt kvar då blir man ofta ombedd att... Alltså man ber sin omgivning att ta en till ett kloster och spendera de sista dagarna eller veckan ihop med munkarna. Mm-hmm. Lite på samma sätt egentligen då. Där man vill ha ett stöd i, även i skede, livets sista skeende. Liksom, och ha någon som då hjälper dig genom den transitionen på samma sätt.
Men, lugna och trycka.
Ja, förhoppningsvis då. Men vi har dem i sin tradition. Vi har ju alla den innersta känslan av att vi vill kunna känna att livet ska vara bra. För oss själva och de nära och kära. Mm. Och att vi på något vis ska kunna förutsäga att det ska vara det imorgon också.
Mm.
Allt för ofta använder vi vidskepliga sätt att göra det på. Så vi tror att om vi gör vissa tecken eller säger vissa ord i rätt ordning. Så ska vi bli så att säga frälsa oss från ondo. Men där kommer den här lite mera vetenskapliga synen och förståelsen in istället. Där man börjar se att. Om jag förstår bättre hur saker och ting funkar så kan jag göra det så gott jag kan. Om försäkringen om framtiden finns inte men jag kan gå in på ett kasino som har väldigt mycket bättre odds när jag går in i min morgondag. Mm. När jag kommer dit med ett avslappnat sinne så jag är vaken och ser mig omkring. Och jag går på tomgång så att jag gör det jag ska och låter inte det som jag inte kan göra hindra mig från att göra det jag faktiskt kan göra. Och då har jag fått ut så mycket jag kan av dagen. Och när jag får ut så mycket jag kan av dagen, så när du slår ihop ett antal sådana dagar, så får du bästa möjliga resultat i ditt liv.
Mm. Vad fint. Jättebra förklarat. Så ja, nej, men nu har vi med 3 stycken spännande frågor här. Så känner du att ja, men jag har ju en fråga ni inte har tagit upp, något liknande. Kom ihåg att ni kan mejla mig på karin@lifevision.se, så hamnar frågorna direkt till mig. Så alltid som avslutning på ett poddavsnitt så drar jag ett kort från vårat spel som heter Life Talk, och vi har 2 olika Life Talk och Life Talk 2.
Och som vi varmt kan rekommendera som julklapp eller annat till någon man inte riktigt vet vad man ska ge till.
Present kanske, eller gå bort plug. Present, adventspresent.
Ja. Men det är ett väldigt trevligt grej att ha både i bilen eller som en del gör, lägga ut ett kort till varje gäst på julmiddagen eller nyårsfesten.
Ja.
Eller på lite olika ställen har vi fått väldigt mycket fin feedback på det.
Mm. Så det här är ju en fråga att ta med och filosofera över, tycker jag. Är livet ödesbestämt? Eller kan vi påverka vad som händer i vår framtid?
Mm.
Fundera på det, så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Tack Anders.
Hej.
Tack alla ni. Hej då. Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.